Om det nu är så här att vi i princip står inför en eller två andefurstar när vi möter stagnation inom kristenheten, alltså försagdhetens ande eller sömnaktighetens ande. Så är det ofta nog så här att det är lättare att hjälpa församlingar som står under försagdhet men icke under sömnaktighet. Därför att det behövs bara att någon kommer dit och förklarar hur allting förhåller sig. Någon som kan förstå deras besvikelser, de besvikelser, de misslyckanden, de tråkigheter som har lett församlingen in i försagdhet. Det räcker ofta med att man i all kärlek, i all ödmjukhet kan förklara hur det gick till. Det fordras naturligtvis en önskan att få en förklaring. Men det är min erfarenhet att på väldigt många ställen i Sverige idag så finns en sådan önskan. Och jag själv som reser runt mycket i församlingarna över veckosluten och har bibelundervisning, jag tycker att det är en så rolig och tacksam uppgift. Just därför att det finns så många församlingar idag där man har en längtan efter att få en klarhet, att få ett svar. Man kan se hur folk blommar upp, hur glädjen börjar lysa i ögonen på dem. Och det här, om vi tänker nu ifrån djävulens utsiktspunkt, så är ju det här en väldigt riskabel sits. Försagdhetens ande är nog bra för hans vidkommande, men den är inte på långt när så bra som sömnaktighetens ande. Därför sömnaktighetens ande utgjutes av Gud och inte av djävulen. Och för att en församling ska bli fri från sin sömnaktighet så krävs förkrosselse, verklig förkrosselse. Och därför är det ofta inte bara att gå in i en sån församling och förklara saker och ting, utan man måste i ett sådant sammanhang få människorna att se sin synd. Så att fienden, han är allra gladast när han kan få oss till sömnaktighet. Det är den bästa varianten från hans utsiktspunkt sett. Då behöver han inte ägna sig så mycket åt den församlingen sedan, utan den är så att säga självspolande, höll jag på att säga. Den sköter sig själv. Vi ska se lite mer på det här med sömnaktighetens ande. Vi läste sist i Jesaja 6 och vi kan göra det igen. Herrens instruktion till Jesaja när han kallar Jesaja att bli profet. Nionde versen. Då sade han: gå och säg till detta folk, hör allt jämt men förstå inget, se allt jämt men fatta inget. Förstocka detta folks hjärta och tillslut dess öron och förblinda dess ögon, så att de inte kan se med sina ögon eller höra med sina öron eller förstå med sitt hjärta och omvända sig och bli helat. Det låter ju här som Gud aldrig någonsin ville att judarna skulle omvända sig. Det vet vi ifrån Romarbrevet 11. Det kommer judarna att göra. Och det här som Gud gör är för att det ska bli en verklig omvändelse någon gång ibland judarna. Men den här spärren läggs på så att säga för att det inte ska bli någon halvfärdig omvändelse. Inte någon ljummenhet längre, utan nu ska det bli varmt på allvar eller också ingenting. Och vi kan också minnas hur det var det stod i Jesaja 29. Tionde versen. Ty Herren har utgjutit över er en tung sömns ande och har tillslutit era ögon. Vi hoppar till 13:e versen. Och Herren har sagt: Eftersom detta folk kommer till mig med sin mun och ära mig med sina läppar, men låter sitt hjärta vara långt ifrån mig, så att deras fruktan för mig består i inlärda människobud. Därför ska jag ännu en gång göra underbara ting mot detta folk, ja, underbara och förunderliga. De visas vishet skall förgås, och de förståndigas förstånd blir förmörkat. Det här är nu texter som återkommer på flera ställen i Nya testamentet. Vi går till Matteus 15 kapitel. Vi börjar läsa från början. Matteus 15. Sedan kom fariser och skriftlärda från Jerusalem fram till Jesus och sade: varför bryter dina lärjungar mot fädernas regler? De tvättar ju inte händerna innan de äter. Han svarade: varför bryter ni själva mot Guds bud för era reglers skull? Gud har sagt: visa aktning för din far och din mor, och den som smädar sin far eller sin mor ska dö. Men ni påstår att om någon säger till sin far eller mor: det som jag hade kunnat hjälpa dig med, det ger jag som tempelgåva, då behöver han inte visa aktning för sin far eller mor. Så sätter ni Guds ord ur kraft för era reglers skull. Hycklare! Jesaja profeterade rätt om er när han sa: detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig. Fåfängt dyrkar de mig, till lärorna delar ut är människors bud. Sedan kallade han till sig folket och sa: lyssna och försök att förstå. Det är inte det som kommer in i munnen som gör människan oren, men det som går ut ur munnen, det gör människan oren. Då gick lärjungarna fram till honom och frågade: vet du att fariserna tog anstöt av vad du sa? Han svarade: varje växt som inte är planterad av min himmelske fader ska ryckas upp med roten. Bryr inte om dem, det är blinda ledare för blinda. Och om en blind leder en blind faller båda i gropen. Petrus bad honom förklara liknelsen för dem. Jesus sade: har inte heller ni fattat något ännu? Förstår ni inte att allt som kommer in i munnen hamnar i magen och töms ut på avträdet? Men det som går ut ur munnen kommer från hjärtat, och det gör människan orent. Ifrån hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, stöld, mened, förtal. Det är det som gör människan oren. Men att äta utan att ha tvättat händerna, det gör inte människan oren. Centralt i denna text står nu ett citat ifrån Jesaja 29. Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig. Fåfängt dyrkade mig, till lärorna delar ut är människors bud. Här har vi människotankarna och deras totalt blockerande effekt. Och Jesus säger: det dröjer inte länge när man får in människotankar i teologin förrän man börjar åsidosätta Guds egen vilja. Det man mycket väl kunde veta vara Guds vilja. Det dröjer inte länge. Och av någon underlig anledning väljer vi då så ofta människotankarna framför Guds tankar. Och då kommer sömnaktigheten. Fienden försöker alltid lägga sömnaktighet på våra kristna sammanhang. Genom att frästa oss till människotankar. Och genom att frästa oss till att börja praktisera dessa människotankar i strid med vad ordet säger. Ju bättre han lyckas på den punkten, desto sömnaktigare blir vi. Vi går till Apostlagärningarna 28. Paulus har där kommit till Rom. Och så kommer judarna i Rom för att höra hans budskap. Han är ju vid det här laget rätt känd, den gode Paulus. Och man kommer kanske lite grann med en viss försiktighet, som det brukar heta. Man måste vara försiktig, brukar det heta. Det är klart, ska man vara. Man ska pröva allt, men man ska behålla vad gott det är. 23 versen till 28, det ska vi läsa. Det kom överens om en viss dag, och då infann sig ännu fler hos honom där han bodde. Från morgonen till sena kvällen vittnade han om Guds rike och utlade vad det innebär. Och utgående från Moses lag och profeterna sökte han vinna den för tron på Jesus. Somliga lät övertyga sig av hans ord, men andra ville inte tro. I stor oenighet bröt de upp sedan Paulus tillagt detta enda: det var med rätta som den heliga anden sa till era fäder genom profeten Jesaja. Gå till detta folk och säg: ni skall höra med era öron men inte förstå, och se med era ögon men ändå inte se. Ty detta folks hjärta är förstockat, de är tröga att höra med sina öron, och de tillsluter sina ögon så att de inte kan se med sina ögon eller höra med sina öron eller förstå i sitt hjärta och omvända sig och bli botade av mig. Därför ska ni veta att det är till hedningarna som Gud nu har sänt frälsningen. De kommer att lyssna. Alltså det som Gud lät Jesaja göra, det var, kan vi säga, det andliga startskottet till fariseismen. Fariseismen är en gudstjänst i sömnaktighet. Det är mänskliga tankar, det är mänskliga målsättningar, det är mänskliga resurser, det är köttets tjänst inför Gud. Den gamla människan. Därför att det knepiga och det lite luriga, det är det här att vi kan läsa i Galaterbrevet fram om köttets gärningar, om mord och otukt och trolldom och blodtörst och vad det kan vara mera. Men, och så tänker man, ja, sånt sysslar ju inte vi med i vår församling. Nej, just det. Men köttet har på sitt program inte bara allt det här utan också välgörenhet. Anden, brukar jag säga, vill lydnad inför Gud, men köttet vill välgörenhet. Och när Gud låter sömnaktighetens ande komma över judafolket, så är det därför att de har varit allt för inställda på denna köttets tjänst inför Gud och inte frågat efter hans vilja. Om vi nu ser på profeten Jesaja och på hans gärning, alla hans profetior, de var alltså till för att skapa detta tillstånd av fariseism. Därför det var Guds kallelse till Jesaja: gå ut och förblinda detta folk. Hur gjorde Gud genom profeten Jesaja för att förblinda folket? Han gav Jesaja de djupaste uppenbarelser som vi överhuvudtaget finner i Gamla testamentet. För du förstår, när folk länge nog har levat i grottmörker och någon plötsligt knäpper på ljuset, då om någonsin blir man blind. Hänger ni med? Det var inte så att Gud sa till Jesaja: nu får du gå ut och fiffla med teologin här lite grann. Nu får du liksom stöka till det här och ändra och dona lite grann så de blir förvirrade. Jag menar, det är aldrig Gud som gör så. Det är alltid djävulen som gör så. Men Gud, han kan förblinda människor med sanningen. Och det var precis vad han gjorde här. Han bara vräkte containervis med sanningar över människorna. Och de som hade varit halvblinda förut, de blev helblinda av det. Och som vi läste nyss i Matteus 15, så står det så här: Petrus bad honom förklara liknelsen för dem. Jesus sa: har inte heller ni fattat något ännu? Det gick lite trögt att undervisa i den här skaran också bland lärjungarna, därför att sömnaktighetens ande fanns där hela tiden som ett motstånd. Jesus var så ofta tvungen att förklara liknelserna också för lärjungarna. Och vi kan se i Matteus 13 att Jesus var medveten om det här och till och med talade i liknelser för att inte vem som helst skulle förstå. Matteus 13, vers 10 och framåt. Lärjungarna kom fram och frågade honom: varför talar du till dem i liknelser? Han svarade dem: ni har fått gåvan att lära känna himmelrikets hemligheter, men det har inte de andra. Ty den som har, han ska få, och det är överflöd, men den som inte har, från honom ska tas också det han har. Därför talar jag till dem i liknelser, ty fast de ser, ser de inte, och fast de hör, hör de inte och förstår inte. Så uppfylls Jesajas profetia på dem: ni ska höra med era öron men inte förstå, och se med era ögon men ändå inte se. Ty detta folks hjärta är förstockat, de är tröga att höra med sina öron, och de tillsluter sina ögon så att de inte kan se med sina ögon eller höra med sina öron eller förstå i sitt hjärta och omvända sig och bli botade av mig. Men saliga era ögon som ser och era öron som hör. Sannerligen många profeter och rättfärdiga har längtat efter att få se det ni ser men fick inte se det, och höra det ni hör men fick inte höra det. Här har du Jesajas kallelse igen. Detta folks hjärta ska bli förstockat så att de inte omvänder sig i förtid. Nu är det så här, i vår praktiska situation idag, att när vi försöker att med ordets hjälp lösa människor ut i ett överflödande liv, så är det alltså en skillnad på om människor i huvudsak är blockerade av försagdhet eller av sömnaktighet. För som jag sa nyss, om det i huvudsak är försagdhetens ande vi kämpar emot, då kan vi genom att enkelt i kärlek, ödmjukhet och också genom att lyssna till dessa människors svårigheter och besvikelser, det de bär på i sitt innersta och kämpa med, det kan man lösa dem från med ordets hjälp. Men där sömnaktigheten finns, där har man inte direkt den möjligheten. För att ju mer man öser på av ordet, desto mer ökar sömnaktigheten. Det var så Jesaja gjorde. Och de som då verkligen stod under en sömnaktighet och inte var beredda att omvända sig, de blev allt mer förblindade. Så är det också när Jesus kommer. Han talar hela tiden uppenbarelser till dem. Fadern stadfäster det Jesus säger med tecken och under. Och fariseerna och prästerna har bara en enda tanke i huvudet: hur ska vi få dö på honom? Deras blindhet bara ökade och ökade ju mer Jesus talade. Ni ser så tankfulla ut. Är det svårt det här?
Vi väntar på lösningen.
Ja, det gör jag också, höll jag på att säga. Jag kan bara beskriva hur situationen fungerar. Därför jag tror i princip att dels måste vi förstå det här kraftspelet, för det andra måste vi vara ledda av anden. När vi förstår hur det här fungerar, då kan Herrens ande börja leda oss. För Herrens ande kan säga till oss att fortsätta med ordet i ett sammanhang där sömnaktigheten råder. Därför att det kan vara någonting som till sist Herren vill pressa fram till ett ställningstagande, ett slutgiltigt ställningstagande på något vis. Just därför att Gud inte tycker om några halvmesyr. Och det kan vara vår kallelse att stå kvar och säga det Herren lägger på vårt hjärta. Men det kan också vara Herrens vilja att han vill satsa på de sammanhang där försagdhet råder, men där öppenhet för ordet också råder. För trots allt, det råder en annan öppenhet för ordet där det bara finns försagdhet. Ofta nog är det ju så att vi har både försagdhet och sömnaktighet att kämpa emot. Men det kan vara mer eller mindre av de båda andefurstarna. Och som sagt, det är, kan många gånger vara väldigt, väldigt tacksamt och roligt att få dela med sig av erfarenhet, av uppenbarelse och vishet ifrån Gud, just där, där människor bara är försagda. Det är då man ser hur det kan blomma upp, alltså på kort tid, och hända saker. Men samtidigt kan det finnas andra människor som mera står under sömnaktighet och som ordet liksom hela tiden studsar tillbaka på. Det får ingen ingång riktigt. Det blir ingen förvandling. Istället kommer aggressionerna, motståndet, förtalet. Det gäller när man står i såna här situationer att verkligen vara ledd av Guds and och verkligen flöda över i kärlek. För det är så oerhört lätt att man blir förföljd för sin kötslighet och inte för sin andlighet. Halleluja. Det blir så oerhört lätt så här när man kommer inför såna här mäktiga andefurstar, att man känner sig ansatt av dem, utmanad, man blir obehagligt emot. Och så tänker man att ja, nu så ska jag verkligen vara superandlig här, nu ska jag verkligen visa hur det här ska gå till. Och bara de här tre orden, nu ska jag, de säger allt. I dem finns hela misslyckandet inrymt från början. Och du blir förföljd för din kötslighets skull och inte för din andlighet. Innan du börjar prata om sömnaktighetens ande när folk förföljer dig, så titta dig själv i spegeln först. I ordets spegel. Hur pass kötslig har jag varit egentligen? Det är väldigt viktigt. Väldigt viktigt att vara mycket alena med Fadern, så att man verkligen flödar över i kärlek. Och så att vad som än händer, så får glädjen inte ta sig ifrån en. Men som sagt, där försagdhet råder, där är det tacksamt att bara komma med evangeliet. Där sömnaktigheten råder, där kan samma budskap kommer att bemötas på rakt motsatt vis. Till ökad förblindelse och inte till minskad. Nu ska vi titta lite grann på församlingen i Jerusalem. För det blev ju en sån församling av idel judar. Apostlagärningarna 15. Det kapitlet handlar om det så kallade apostlamötet i Jerusalem. Och anledningen till att det mötet kom att hållas, det var att det uppstod meningsskiljaktigheter inom kristenheten. Paulus hade varit runt på sin första missionsresa och han hade undervisat de nyomvända hedna kristna om att de behövde inte omskära sig och de var fria från lagens bud och tvång. Han lärde dem istället att leva i en överflödande kärlek, väl vetande att kärleken aldrig strider mot lagen. Men det möttes med protester hemma i Jerusalem, och Paulus och Barnabas är tvungna att resa dit och så att säga stå till svars för sin teologi, och man samlas för att nu komma fram till en enhetlig linje i det hela. Vi läser verserna 4 och 5. Vid sin ankomst till Jerusalem togs de emot av församlingen och av apostlarna och de äldste, och de berättade om hur mycket Gud hade gjort genom dem. Men några från fariseernas parti som hade kommit till tro steg upp och sa att man måste omskära hedningarna och ålägga dem att hålla Moses lag. Några från fariseernas parti som hade kommit till tro, står det. Vad skulle de med den här gamla partibeteckningen att göra? Troende fariser. Det är ju alltså, som vi nu förstår, en omöjlighet att vara en troende fariser. Därför att en människa som lever av tro är en människa som är uppfylld av Guds ande och ledd av Guds ande. Anden uppenbarar både ordet och den människans liv. Men en farisé är en människa som lever under sömnaktighet, ur stånd att förstå en uppenbarelse och ur stånd att leva efter en uppenbarelse. Man kan inte vara en från fariseernas parti som har kommit till tro. Bara i människors ögon är det här möjligt, men rent andligt är det inte möjligt. Att leva helt efter den heliga ande och samtidigt i total förblindelse för vad anden säger och gör, det är inte möjligt. Vi ska se lite grann på vad Paulus säger om de här fariseerna som hade kommit till tro. Ni tittar i Galaterbrevets andra kapitel. Nu kan vi se verserna 3-5. Ja, vi kan börja från början i kapitlet. Vi behöver inte knussla. Galaterbrevet 2 från början. "14 år senare for jag på nytt upp till Jerusalem, nu tillsammans med Barnabas. Också Titus tog jag med mig. Jag for dit efter att ha haft en uppenbarelse. Där lade jag fram, enskilt inför de ansedda, det evangelium som jag förkunnar bland hedningarna, för jag ville inte slita eller ha slitit förgäves. Och det blev inte ens nödvändigt att omskära Titus som jag hade med mig och som är grek. Det ville annars de, observera, falska bröder som nästlat sig in för att spionera på den frihet vi äger genom Kristus Jesus, så att de skulle kunna göra oss till slavar. Men inte ett ögonblick gav vi efter för dem och underordnade oss, för evangeliets sanning måste bevaras åt er." Paulus, han skräder inte orden. Dessa människor som hade kommit till tro på Jesus men levde kvar i sin fariseism, de kallar han för falska bröder. Vi har en väldigt ytlig förkunnelse många gånger om vad en farise är för någonting. Vi brukar säga så här, ja, fariseer, det är sådana som inte vill ta emot Jesu frälsning, utan de vill frälsa sig själva. Det brukar vi säga. Så i våra församlingar där vi talar om Jesus Kristus, där kan ju ingen vara farisee. Det gick utmärkt i församlingen i Jerusalem. Det går precis lika bra än idag. Därför att fariseismen är en företeelse som inte låter sig definieras direkt i mänskliga begrepp, utan måste definieras andligt. Det är människor som lever under ett större eller mindre mått av sömnaktighet. Under ett större eller mindre mått av andlig förblindelse. Vi ska se hur det så småningom går med församlingen i Jerusalem, där det alltså blir ett inflöde av människor som kommer till tro men som inte egentligen omvänder sig ifrån sina människotankar, från sitt människotänkande, sitt fromma religiösa människotänkande, sitt liv under förblindelsen, under sömnaktighet. Vi kan bara vänta så här, att ju fler sådana människor som kom in i församlingen, desto mer skulle de komma att dominera församlingen. Därför en vandring i anden låter sig aldrig kombineras med fariseism, som är en from vandring i köttet under en andlig förblindelse. Apostlagärningarna 21 från vers 17 och framåt. "I Jerusalem tog bröderna emot oss med glädje. Nästa dag gick Paulus tillsammans med oss andra hem till Jakob, och dit kom också alla de äldste. Sedan han hade hälsat på dem redogjorde han noggrant för allt som Gud hade utfört bland hedningarna genom hans arbete. De prisade Gud för vad de fick höra och sa till Paulus: du vet, broder, att det finns tiotusentals troende bland judarna och alla håller de strängt på lagen. Nu har du fått höra att du lär alla judar ute bland hedningarna att överge Mose och förklara för dem att de inte ska omskära sina barn och inte leva efter våra seder och bruk. Vad gör vi nu? De får säkert veta att du är här. Följ därför vårt råd. Här finns fyra män som har avlagt ett löfte. Ta med dig dem och rena dig tillsammans med dem och betala för dem så att de kan låta raka huvudet. Då förstår alla att det inte ligger någonting i det som de har fått veta om dig, utan att också du håller fast vid lagen och lever efter den. Men när det gäller hedningar som har kommit i tro har vi meddelat vårt beslut. De ska avhålla sig från kött som offrats till avgudar, blod, kött från kvävda djur och otukt. Då tog Paulus med sig männen och renade sig nästa dag tillsammans med dem. Sedan gick han till templet och tillkännagav när renhetstiden skulle vara avslutad och offer bäras fram för var och en av dem. Strax innan de sju dagarna var slut fick judarna från Asien syn på Paulus i templet. De hetsade upp folkmassan och tog fast honom och ropade: israeliter, kom och hjälp till. Här är mannen som överallt sprider en lära som riktar sig mot vårt folk och vår lag och denna plats. Och så vidare. Nu ska ni se vad som har hänt med församlingen i Jerusalem. På apostlamötet hade de kommit fram till exakt vilken ståndpunkt i förhållande till lagen som de hedna kristna skulle inta. Jakob, han till och med säger det själv. 25 versen: de ska avhålla sig från kött som offrats till avgudar, från blod, köttet från kvävda djur och otukt. Allt detta hade Paulus noga sett till. Nåväl. Jakob och alla de äldste, de prisade Gud för vad de fick höra när Paulus berättade om vad som hade hänt ibland hedningen. Så de var glada, de var tacksamma. Och de visste, de kom ihåg vad som hade sagts på apostlamötet. Men si, det visste inte församlingen. Och församlingen var i alla händelser inte intresserad. Jakob säger till Paulus: du vet, broder, att det finns tiotusentals, observera nu, troende bland judarna. Församlingen var stor vid det här laget. Alla håller det strängt på lagen. En massinvasion av fariser. Hepp. Och ledarskapet i denna församling hade misslyckats med att åstadkomma en verklig omvändelse bland dessa fariser. Utan de led istället av någonting som jag ibland kallar för pastorssjuka. Det fanns saker som de inte vågade säga öppet inför sin församling. För det riktiga, det rätta hade varit att de hade trätt fram inför församlingen tillsammans med Paulus och sagt att här är Paulus. Det och detta har skett på hans resor runt i hedna världen. Och vi bekänner oss till det som Herren har gjort genom Paulus. Han har hela tiden stått fast vid apostlamötets beslut som den heliga ande och vi kom fram till. Och vi bara prisar och tackar Gud för det som har skett. Amen. Nej, det gjorde man inte. Utan man började gå krokvägar. Och krokvägarna är ofta ett uttryck för att sömnaktighetens ande har fått ett starkt insteg. Där det går krokiga vägar, där har du ofta sömnaktighetens ande på gång. Utan nu har de istället hittat på att Paulus, han ska gå upp i templet och delta i alla ritualerna där. Och han ska betala för några kamrater här, fyra vän som avlagt ett löfte. De ska han låta betala så att de kan låta raka huvudet och allt detta. Och då ska de förhoppningsvis se att Paulus själv följer lagen. Och ja, visst, han var jude. Och han hade den mycket kloka och förståndiga och på allt sätt kärleksfulla attityden att jag underordnar mig ledarskapet på den plats dit jag kommer. Så han gör precis som de säger. Men jag tror att han har från början helt klart för sig hur dödfött det är att på det här sättet kompromissa. Och det slutar precis som man kunde tänka sig. Det är mycket svårt att vara pastor i en församling där det råder mycken sömnaktighet. Jag har talat enskilt med många pastorer som stått i en sådan ställning. Och det sista man ska göra är att på något sätt förakta. För det här är jättesvårt. Vi ska aldrig döma någon som på detta sättet till sist känner sig kapitulerad att börja gå krokiga vägar. För det är mycket starka andemakter i rörelse. Många pastorer står fruktansvärt ensamma i den kampen. Har ingen ens att dela sin nöd och vånda med. Det som behövs, det är förbön. Det är mycket förbön. Och de flesta pastorer har inte tid till en sån förbönsinsats. För rätt vad det är så fyller Amalia Svensson 75 år och då bara krävs det av pastorn att han måste gå dit och hälsa på. Och sen så är det den kommittén och sen så är det det sammanträdet och sen så är det den förrättningen och man flyger som en humla från blomma till blomma. Och har inte möjlighet att utföra den andliga krigföring i tysthet som behövs. Stötta din pastor i förbön. I kamp, inte minst emot sömnaktighetens hand. Det kan finnas mycket som han gärna skulle vilja säga, men som han bara inte orkar och klarar av att säga.